Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där Nordiska motståndsrörelsen talar till folket. Detta är vårt 42 avsnitt. Jag heter Fredrik Vejland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hej Sanningsson!
Ja, vi tvingades ju ställa in förra veckans avsnitt och som alltid så vill vi ge en förklaring till det. På Nordisk Radio stod att vi arbetar med kampanjplaneringsarbete. Och jag kan väl utan att gå in på några detaljer säga att vår frånvaro var giltig så att säga. Men du vill göra någon utläggning kring allt det här?
Ja, det vill jag faktiskt göra. Jag kan ju säga att det helt och hållet var på mitt initiativ. Vi ställde in förra avsnittet. Och de få gångerna vi har ställt in, det är inte ofta, men de få gångerna vi har ställt in så har vi ju varit noggranna med att påpeka att det handlar ju såklart om att veckorna är ganska tajta. Vi har mycket att stå i, mycket att göra hela tiden. Och såklart, som vi också varit inne på tidigare, att allt handlar ju om hur man väljer att prioritera. Alltså det händer ju aldrig mig att jag inte har något att göra en vecka, utan det handlar ju alltid varje vecka om vad man väljer att göra för kampen. För det är ju så att även om man hade haft fått 48 timmar på dygnet, det hade varit oerhört bra men inte möjligt, men även om man så hade fått det så är jag helt övertygad om att det hade funnits att göra hela den tiden också. Så mycket finns det att göra för kampen hela tiden om man bara vill. Så det handlar ju alltså alltid om vad man väljer att prioritera. Och ledarperspektiv står högt upp på listan. Det står inte högst upp, men det står högt upp på listan. Men utöver att jag förra veckan då hade otroligt mycket att göra. Ännu mer än vanligt. Och ja, vi kommer väl in på det när jag avrapporterar min arbetsvecka som vanligt. Men förutom allt det extraordinära kamparbetet som var förra veckan så har det tillkommit ytterligare en sak i mitt liv som tar lite tid. Det är nämligen så att jag har försökt mig med A-kassan längre tid. Jag har således kunnat lägga den tiden på kampen som behövs att jag lägger på kampen. För att jag helt enkelt inte har behövt konkurrera med kamptiden med all tid att lägga på förvärvsarbete så att säga. Och det är ju såklart, det finns ju personliga nackdelar med det. Det har inte alltid varit suveränt rent privatekonomiskt på något vis. Och det är klart att det leder till att man får vrida och vända på de sista kronorna vissa månaderna för att liksom kunna sätta mat på bordet åt sin familj och allt sådär. Det tror många som är arbetslösa kan relatera. Men det har ändå varit 100% värt det sett till att jag kunnat lägga så mycket tid och energi på kamparbetet som är möjligt. Och det är ju såklart det mest givande i mitt liv som finns att lägga tid och energi på. Men nu är dock den bistra verkligheten sådan att mina A-kassedagar är över. Och därför så har jag genom någonting som heter statens jobb- och utbildningsgaranti tvingats börja hos en extern aktör. Där jag tvingas lägga 11-12 timmar i veckan nu då för att få ut samma ersättning som jag fick genom A-kassan. Så jag tvingas att sitta på någonting som skulle kunna liknas vid vuxendagis och jag får inte en krona mer för det heller då än tidigare. Tvärtom får jag till och med mindre pengar nu än innan, det som att det här också då kostar mig reskostnader varje månad och de där reskostnaderna får man inte igen för att åka till det här vuxendagiset då. Så att jag får fortsätta vrida och vända på slantarna lika mycket eller till och med lite mer än tidigare, men samtidigt då som jag har 11-12 timmar tid mindre varje vecka att lägga på kampen. Och givetvis också så är det ju så att den del energi som försvinner från kampen också. Det är inte bara fråga om tid utan också fråga om energi. Så allt det här sammantaget gör ju att det blir ännu tuffare att få tiden till ledarperspektiv att gå ihop till att spela in det. Och de här 11-12 timmarna, det är faktiskt ungefär den tiden som jag lägger varje vecka på att få ihop ledarperspektiv. Vi har inte gått in på detaljerna så mycket, men i stort så är jag ansvarig för produktionen, väglande delansvarig, men i stort så är jag ansvarig för produktionen. Och 11 timmar det är ungefär vad jag lägger varje vecka på podden i snitt, skulle jag säga. Så att man kan ju gå vidare gällande det här, och det är ju då en tanke jag har, att skulle det här vuxendagiset trots allt hjälpa mig till att få ett arbete på något vis, så skulle det ju vara med delade känslor man tog emot det. Att visst så skulle det vara helt fantastiskt att slippa ha någon som helst ångest i slutet av månaden för att pengarna är slut, för att man har en vettig lön. Men istället så skulle det såklart ge en ångest för att man inte hann göra i närheten det som behövde göras för kampen faktiskt. Och som ju i ett längre perspektiv är avsevärt mycket viktigare. Och skulle det bli så att jag börjar arbeta heltid i framtiden, så är det väldigt tveksamt om vi skulle kunna fortsätta med ledarperspektiv, eller åtminstone gjuta varje vecka som vi gör det idag. Så vad vill jag komma med allt det här personliga svartpillrandet då? Det kanske låter väldigt bittert och negativt och allting, men det jag egentligen vill komma till är ju två saker. I det första så vill jag ge en helt ärlig förklaring av läget. Jag vill vara så transparent det bara går. Jag vill att folk verkligen ska förstå varför det inte alltid går att få till ett avsnitt och varför förra veckans avsnitt ställdes in. Och i det andra så vill jag faktiskt vara lite kontroversiell. Jag vill vädja till alla er lyssnare, till medlemmar som sympatisörer, om att för kampens bästa fundera på om du kan hjälpa till i den situationen jag och även många andra viktiga personer för kampen står i. Har du en egen firma till exempel, som du ändå känner att det går rätt bra för den här firman? Eller känner du kanske någon sympatiskt inställd människa som har en egen firma? Skulle det kanske på något vis vara så att du skulle kunna tänka dig att anställa mig eller någon annan fanatisk nationalsocialist som lägger all sin vakna tid på kampen, eller övertyga en sympatiskt inställd vän till det här, så skulle det vara värt otroligt mycket för absolut för mig eller den här personen på ett personligt plan, men framförallt då för kampen i stort. Så det jag vädjar om är alltså helt enkelt en lön, så att jag skulle klara mig varje månad utan att arbetet för den delen hade behövt kosta kampen så många arbetstimmar eller så mycket energi. Och jag förstår såklart att det är ett otroligt stort offer jag ber om, och jag förväntar mig inte heller att det ska infrias, men det hade varit ett offer som hade gynnat motståndsrörelsens kamp. Det hade varit ett offer för folket. Så ja, kan väl också tillägga där att någon kanske då undrar varför inte exempelvis Nordiska motståndsrörelsen kan anställa personer och så här. Och där kan man säga då att förutom de eventuella moraliska aspekterna man skulle kunna tänka sig behöva diskutera igenom och förklara manligen av det, så är det också i dagsläget rent praktiskt omöjligt, då vårt lagligt registrerade parti inte tillåts ha några bankkonton. Och det är i kombination då med att det i dagens kontantlösa samhälle så går det ju inte att klara sig med en kontantlön, så att säga. Man måste tyvärr ha digitala pengar till vissa av sina räkningar varje månad och sådär. Så ja, med allt det sagt och med allt det uppöppnandet, jag bjuder på det här, på vad eventuellt det här kan ge fiender och skvallra om eller prata om eller vad de nu känner för. Men kan du som lyssnar hjälpa till på något vis, så tackar jag enormt mycket på förhand. Och kan du inte det, så tackar jag ändå för den förståelse du har för det vi gör. Och ni kan som vanligt höra av er till ledarperspektiv@nordiskradio.se eller till min adress simon.lindberg@nordfront.se om ni har några förslag som skulle kunna hjälpa mig och andra ur den här situationen. Och med det sagt så är jag väl nöjd med ursäkten för det inställda avsnittet. Den längsta ursäkten någonsin, och antagligen den längsta ursäkten vi någonsin kommer ha för ett inställt avsnitt. Men Ja, om inte du har något att tillägga också på ämnet.
Nej, det är väl det att det är inte mycket pengar det handlar om förmodligen. Alltså, vi varken... det är inte så att vi kommer leva någon lyxliv eller ens vill leva lyxliv faktiskt. Utan det handlar om lite pengar som ger väldigt mycket arbete.
Absolut. Sen är det ju kontroversiellt för att det finns många rykten spridda av våra fiender om att vi som sitter i höga positioner snor åt oss en massa pengar på olika sätt. Och det finns kanske andra, inom andra nationella, eller nationella situationstecken, organisationer och föreningar så har det kanske varit sanning eller är kanske sanning. Men så är ju inte fallet här. Och som sagt så föredrar vi hellre att vara ärliga om det och prata rakt ut om det än att det ska tisslas tasslas. Och så, som jag sa, så får vi väl bjuda på det eventuellt pratas gällande det här ändå.
Absolut. Nej, men fundera på det som Simon Lindberg har sagt helt enkelt. Ja, men vi går ju vidare. Nu sänder vi faktiskt den här veckan så att vi går vidare till Simon Lindbergs arbetsvecka då.
Ja, och det har varit mycket som jag sa. Jag har lagt ett stort antal timmar på det som kanske uppkom på Nordisk Radio då, den här kampanjen, det här uppkommande hemliga projektet. Jag pratade om det i förra avsnittet också. Jag ska inte avslöja mer än så om det nu heller tyvärr, men bara att det kommer att komma upp, det kommer bli klart väldigt, väldigt, väldigt snart. Förhoppningsvis så är det klart så att ni alla får se det innan nästa avsnitt av Ledarperspektiv kommer. Och då menar jag inte att nästa ska ställas in så att det tar flera veckor, utan till nästa vecka hoppas jag verkligen att vi ska kunna ha avslöjat det här projektet. Det är precis på sluttampen nu. Sen har jag också lagt en hel del timmar i veckan på att färdigställa ett föredrag som jag senare då, eller under helgen som har varit, har hållit i både Dalarna och i Stockholm. Jag höll det i Dalarna i lördags och i Stockholm i söndags. Och då passade jag ju också på att delta på såväl Neste 1 som Neste 5s månadsmöten också. Vilket var väldigt intressant nu. Jag har ju deltagit på månadsmöten runt om i landet förut. Men det var första gången jag deltog på både Neste 1 och Neste 5s månadsmöten efter den omstrukturering som vi genomförde i samband med aktivistdagarna tidigare i år. Som vi också har pratat om här i Ledarperspektiv tidigare. Sen har jag också blivit intervjuad av katalansk tv. Alltså Katalonien är ju en självständig del av Spanien då, för att förtydliga. Men de har alltså egen statlig tv så att säga, och egna tv-kanaler och så i Katalonien, ett eget språk till och med. Och det var katalansk tv då som intervjuade mig för en dokumentär de ska sända om europeisk nationalism. Och där de har varit runt i olika länder och träffat företrädare för lite olika nationella organisationer och så här. Och då ville de också träffa oss och gav ett bra intryck. Så det var någonting vi accepterade. Så jag ställde upp på en intervju med dem helt enkelt. Så får vi väl se vad slutresultatet blir. Och med samband med det så deltog jag faktiskt också på en offentlig flygbörsutdelning i Kristianstad. Vilket inte är allt för vanligt nu för tiden att man deltar på sådana grejer. Men det var trevligt att se den delen av kampen också. Och sen, som om inte allt det här skulle vara nog, så klart som vanligt så har det varit möten och mejl. 7 timmar möten och 2 timmar mejl fick jag ihop det till den här veckan. Och då kanske den vana uppmärksamma lyssnaren förstår med anledningen av det att det också ligger en hel del mejl och väntar på mig som jag inte har hunnit ta tag i. Som att det då ändå bara har varit 2 timmar mejl den här veckan jämfört med 6-7 timmar eller vad det nu brukar, vad jag brukar rapportera om. Så det är inte bara Ledarperspektiv som har fått bli uppskjutet för att det har varit mycket annat, utan det även mina viktiga mejl. Jag har svarat på de viktiga mejlen så det är inga fara, men man kanske avvaktar med att svara på skolarbetets mejl eller frågor och sånt. Så vet ni med er att ni har skickat något sånt så har ni också nu svarat varför ni inte har fått svar på det. Men ja, nej, jag tror jag har fått med allt, eller allt det viktiga nu. Det är som sagt en hel del utöver det vanliga. Det är så mycket så att hade vi varit oärliga så hade man hellre spritt ut de här grejerna, för man kunde prata om igen i varje avsnitt framåt ett par veckor. Men ja, vi håller oss till så som det har varit helt enkelt, och då blir det allt detta på en gång.
Ja, och du vet ju att det där kampanjplaneringsarbetet, det där mystiska, diffusa som vi inte går ut med ändå, också har tagit en väldigt massa tid helt enkelt.
Ja, ja, absolut. Och även för dig faktiskt. Så att, ja, det är inte bara mig det har tagit tid för, utan hela riksledningen faktiskt.
Mm. Okej. Okay. Veckans betraktelse.
Ja, och... det hänger faktiskt ihop med min första utläggning här lite grann. Jag tänkte nämligen faktiskt att jag bara ville flika in hur otroligt värdelös Arbetsförmedlingen i Sverige är. Faktiskt. Och en lite snabb tagning på med vilka enkla medel vi skulle kunna bättra en liknande institution i vår framtida stat. Jag har... varit inskriven på Arbetsförmedlingen nu i ungefär 2 års tid. Och man såklart varje månad rapporterar vilka jobb man har sökt. Men det finns ingenstans något minimum hur många jobb man måste söka. Utan det är lite så här mellan tummen och pekfingret att de tycker det ska se okej ut. Och de här då, huruvida de kollas upp eller ej, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag har hållit mig ärlig och sådär, så jag vet inte. Men jag kan tänka mig att de långt ifrån kollar upp om man har sökt alla de här jobben som man uppger eller inte. Det är nog ganska enkelt att fuska, skulle jag tro. Förutom det här då, att man får skicka in en rapport en gång i månaden, så har jag under den tidsperioden jag varit inskriven, alltså 2 års tid, jag har blivit kallad till Arbetsförmedlingens kontor totalt 3 gånger där det har varit närvarokrav. En gång på ett uppstartsmöte precis när jag skrev in mig. En gång för att få en gruppinformation om olika utbildningar och praktik om man kanske kunde vara berättigad till, om man så önskade. Och en tredje gång nu när mina A-kassedagar var slut och jag skulle få information om vad som hände då. Utöver de här 3 kallelserna så har jag fått 1 mejl från Arbetsförmedlingen där de artighetsfrågade mig om hur mitt arbetssökande gick, men där de inte ens brydde sig att svara på mitt svar på det mejlet så att säga, där jag berättade att om situationen. Och sen har jag fått ett par rekryteringsmässor som var frivilligt att gå på. Men det är allt. Alltså på 2 års tid så är detta all kontakt Arbetsförmedlingen har haft med mig. Och nu ska de dessutom skära ner på tjänsterna. Vilket nog är en ganska sund besparing med anledning av hur lite de gör. Men 4500 av 13500 anställda på Arbetsförmedlingen har blivit varslade om uppsägning. Så det är en tredjedel ungefär de ska skära ner organisationen med. Och även så ska de stänga ner ungefär hälften av sina kontor runt om i landet. Men vad det innebär för den här veckans betraktelse, det är ju att det de har hjälpt mig med, eller vad man ska säga, det har jag alltså ändå varit under deras storhetstid. Alltså innan den här nedskärningen. Och det är ju verkligen bedrövligt att de inte har kunnat åstadkomma mer än så med så många anställda och lokala kontor och allt vad det nu kan vara. Men med det sagt, hur skulle det kunna göras bättre då? Och det skulle kunna göras bättre på alla möjliga vis. Till att börja med så kanske vi skulle haft människor som faktiskt agerade som statsanställda och som var måna om folket och måna om nationen på de här platserna, istället för till exempel att ha somalier och araber som knappt kan svenska som arbetare, som det till väldigt hög utsträckning är på Arbetsförmedlingen. Men jag skulle faktiskt vilja dra det så långt som att säga att i det framtida nationalsocialistiska Norden så ska vi inte ha någon ofrivillig arbetslöshet alls. Och det skriver vi också om i vår väg. Möjligtvis så kan jag tänka mig att man kan stå mellan 2 jobb och då pratar vi om någon vecka på sin höjd. Istället så skulle jag vilja se Arbetsförmedlingen eller dess motsvarighet som en institution där man kommer in. Man matchas med sin kompetens mot tänkbara arbeten. Och sen blir man kallad på en intervju. Det vill säga att arbetstagaren ska inte ens behöva vara inblandad i processen. Mer än att komma på ett kom igång möte och berätta om sina kompetenser. I övrigt så borde Arbetsförmedlingen kunna sköta det andra. De borde kunna matcha med en arbetsgivare som passar ens kompetens. De borde kunna boka upp en intervju till en så att man bara behöver gå på den där intervjun. Och således så, om man inte klantar till det, så sätts man i arbete direkt. Svårare än så hade det inte behövt vara. Och vips så hade en arbetssökande haft ett nytt arbete direkt utan att behöva skicka ut ett enda CV, utan att behöva ringa ett enda samtal, utan bara genom att gå till Arbetsförmedlingen. Det vore väl ganska logiskt att det var det som skulle vara Arbetsförmedlingens syfte. Och på det här viset så hade vi också blivit av med den här rockstjärnsdrömmentaliteten, eller den här jag är för fin för att jobba som det ena eller det andra. Ni vet det här tankesättet som har lett till att vi behöver miljoner rasfrämlingar för att ta de så kallade skitjobben i det här landet. Istället så här kanske blir man anvisad ett städjobb, och då tar man ju såklart det städjobbet och sköter det. Och, eller så får man ju försöka finna sin inkomst på ett annat vis. Men att staten då inte ansvarar för en om man på grund av lathet eller illvilja inte vill ha ett jobb där det inte handlar om kompetens. Så det är rättvist och korrekt helt enkelt. Sen givetvis kunde det fungera som idag i övrigt, att är du på ett jobb och du vill ha ett annat jobb, så skulle du självklart kunna söka det. Men när du är arbetslös, då ska du sätta sig i arbete direkt. Och det vet jag att vi hade kunnat åstadkomma genom en sund arbetsförmedlingsmyndighet istället för den degenererade, totalt ofungerande institution som dagens arbetsförmedling. Så ja, det är väl veckans betraktelse där, att Arbetsförmedlingen i dagens Sverige är precis lika värdelös som resten av samhället i dagens Sverige. Och att den nationalsocialistiska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen, den skulle vara lika fantastisk som resten av det nationalsocialistiska samhället. Och det med väldigt, väldigt enkla medel.
Okej. Bra. Vi går vidare till nyheten. Och då ska vi diskutera 1 maj. Och i år kommer vi då alltså att demonstrera i Kungälv och Ludvika. Och parollen för årets 1 maj-demonstrationer är arbetare mot globalism för en nordisk nation. Om vi börjar där då, vad är en arbetare egentligen? Och är man inte välkommen om man är egenföretagare till exempel, om man jobbar på kontor eller om man är akademiker?
Jo, givetvis är man varmt välkommen oavsett om man jobbar med händerna eller med hjärnan, och även oavsett om man är arbetslös eller så egenföretagare. Vi använder oss av, eftersom att vi är nationalsocialister, så använder vi oss också av den nationalsocialistiska synen på arbetare och inte den marxistiska synen på arbetare som egentligen är kanske den rådande i dagens samhälle. Och då innebär det att en arbetare är egentligen alla som genom sitt arbete bidrar till samhället. Det är en arbetare. Men också kan man ju definitivt då säga att en person som är arbetslös idag, men som då hade haft arbete i vårt samhälle, givetvis därför också är att definiera som en arbetare. En pensionär, alltså en som har haft ett arbete tidigare och bidragit i samhället, är givetvis att se som en arbetare. En student som pluggar för att så småningom kunna gå ut i arbete och bidra till samhället är att betrakta som en arbetare, och så vidare. Så egentligen de enda undantagen som jag ser det är om man till exempel så kallat arbetar med valutaspekulationer, derivathandel eller att låna ut pengar för ränta. Det är väl sådant som jag inte skulle vilja kalla för att man är en arbetare. Detsamma gäller för en karriärpolitiker, alltså en politisk representant som inte är där för att tjäna folket utan bara för att tjäna sig själv. Det är ingen arbetare. En journalist kan ju självklart bidra till ett bättre samhälle, men en journalist på lögnmedia bidrar inte på något vis till ett bättre samhälle, utan tvärtom bidrar till att förstöra det här samhället. Det är knappast heller en arbetare. Utan de här sistnämnda, det är ju profitörer och folkförrädare och inga arbetare. Men så länge du arbetar aktivt och bidrar med det till ett bättre samhälle på ett eller annat vis, oavsett om du är akademiker eller inte, oavsett om du jobbar på kontor, oavsett om du har eget företag eller är anställd, då är du en arbetare och du är varmt välkommen i våra första majled.
Mm. Men om man ska använda sig av vänsterns klassanalys ändå, det är ju ändå så att det som vi kallar för handens arbetare då, om det nu kan vara byggarbetare eller industriarbetare eller lagerarbetare och så vidare, det man många gånger tänker sig att det är arbetarna. De är ju väldigt utsatta av globalismen helt enkelt. Globalismens mångkultur, de måste leva i de där områdena och så där och så vidare. Och det för mig till nästa fråga. Om du kunde förklara lite mer vad som är globalism och varför vi är motståndare till detta. Nu har vi kanske förklarat lite grann, men om du kunde utveckla.
Ja, alltså globalism är ju egentligen en medveten politisk vilja att upplösa världens nationer, kulturer och raser. Att skapa en värld med en ras, en kultur och ett språk. Att upplösa alla statsgränser helt enkelt och förvandla alla människor från att vara statsmedborgare i de olika nationerna till att bli världsmedborgare. Och det har ju pågått och pågår under lång tid i Sverige och Norden. Och som du nämner idag, genom massinvandringen till exempel är ju ett steg i den här globalismen. Men det finns många andra steg. EU som den här parollen riktar sig mot är ju definitivt ett annat. Där man alltså försöker uppluckra gränserna mellan de europeiska nationerna. Försöker skapa ett Europa som en första inkörsport till en värld helt enkelt. Ett steg på vägen för att komma dit, att man ska överge Sverige och Norden till förmån för ett mycket, mycket större och mångetniskt och mångkulturellt Europa som det ändå är.
Ja, och det som är så irriterande att de kallar det för europeiskt, att de vill försvara europeiska värden och så vidare. Men de gör ju raka motsatsen. Alltså EU är ju ett globalistprojekt. Det är inte ett europeiskt projekt.
Mm. Nej, men precis, precis. Precis som du säger, europeiska värden, det finns ju inte ett klart definierat europeiskt värde som är ett värde, utan europeiska värden i sådana fall, det är väl en hel palett av olika kulturer och språk och etniciteter som ingår i Europa, som för all del är mer besläktade med varandra än om vi ser över ett globalt hela världen perspektiv, men som ändå har tillräckligt stora olikheter för att de ska vara värda att bevara var för sig och inte blandas upp på det sättet som EU vill. Och sen vidare så vill ju också då de här globalisterna i Europa och världsglobalisterna över världen att det ska vara jämlikt överallt, att folken ska vara lika dåliga och ha det precis lika dåligt allihopa. Så det är ju inte bara EU som förespråkar det här, utan FN förespråkar det. Men också mindre smickrande personer, kanske som George Soros förespråkar det. Zionisterna överlag, de förespråkar det. Men de förespråkar det med ett enda undantag. Och det är ju då med det judiska folket som inte ska blandas ut med alla andra. Utan de ska istället bestå och också då styra världen, styra den här blandade massan, den här världsmedborgaren. Så man kan väl säga att slutmålet, än om inte det är deras öppna slutmål, men slutmålet om man granskar lite mer vad de sysslar med och vad det här faktiskt kommer att leda till på lång sikt, det är ju att skapa ett väldigt, väldigt lättfogligt folk som inte besitter någon motståndsvilja eller skaparkraft längre. ett folk som är väldigt enkla att hålla nöjda. Alltså man vill skapa en slavras och en härskarras då.
Det är ju dessutom, jag vet inte om du tänkte komma dit nu i för sig då, men det är dessutom uttalat att det ska vara så. Och en av EUs tre andliga fäder är ju Kalergi, som själv skrev om att målet för den här paneuropeiska rörelsen då är ju en blandras som ska styras av en judisk ädelras. Alltså en judisk härskarklass helt enkelt.
Precis, och det är ju helt svart på vitt det jag pratar om. Nu är de ju dock, dagens globalister är ju dock inte lika ärliga och rättframma då som Kalergi var, så att de pratar kanske inte så mycket om det där längre, men givetvis så har de precis samma målsättning kvar, och det är ganska uppenbart för dem som vågar och kan och vill ta det ett steg längre och sätta sig in i vad deras globalistiska politik innebär, så att säga. Så ja, nej, men med allt det här sammantaget så kan man väl också säga att det behövs väl knappast någon närmare förklaring till varför vi är motståndare till det här. Utan det här är ju raka motsatsen till det vi står för. Vi önskar bevara vår ras, och vi önskar dessutom att vår ras ska bli ännu bättre. Att den ska nå sin absolut högsta potential. Och därmed också då nå sin ultimata skaparkraft och motståndsvilja. Alltså, raka motsatsen till det globalisterna vill.
Men är all globalisering av ondo? Jag tänker att vissa frågor som exempelvis frågor som rör miljö till exempel, där kanske kan vara bra om man samarbetar globalt kring för att hitta en lösning.
Ja, absolut. Jag menar dock här att man måste skilja lite grann på begreppen. I min värld åtminstone, och i min, när jag ska tolka orden och säga vad de betyder. För mig så är globalism en ideologi. Och globalisering därmed ett steg mot den här ideologins slutmål. Och globalismen som ideologi vill alltså allt det vi var inne på här i förra frågan. Och då givetvis så är också globalisering, alltså steg mot det här slutmålet, helt klart av ondo och någonting som bör undvikas till varje pris. Och någonting som jag hoppas kommer motarbetas mycket, mycket mer i framtiden och av många, många fler länder. Men däremot så behöver ju inte globalt samarbete var något dåligt. Alltså ett samarbete över nationsgränserna för ett gemensamt intresse kan ju helt klart vara positivt. Och till och med så förefaller det sig så ironiskt att jag ser att globalismen i sig är någonting som vi borde verka globalt för att samverka mot de olika fria nationerna. Men miljö är också helt klart ett sånt ämne, precis som du nämnde. Turism kan vara ett annat man behöver diskutera. Handel med olika unika naturresurser för respektive landet, tredje. Och självklart ska vi uppmuntra till allt sånt här. Och vi ska, ja, självklart kan man ha alldeles utmärkta och fantastiska samarbeten med andra nationer utan att man för den saken skulle behöva luckra upp gränserna och blanda ut folken däremellan.
Nej, men precis. Visst kan det kanske verkar som att det är mindre konflikter mellan europeiska länder tack vare EU, kanske. Men det är väldigt mycket inre slitningar i alla europeiska länder på grund av den globalism som EU står bakom, som de genomdriver i alla EU-länder.
Mm.
Det, jag menar, varje EU-land står ju på randen till inbördeskrig. Det är helt vansinnigt.
Ja, de enda egentligen som klarar sig någorlunda bra undan det, det är ju just de då som går emot EUs direktiv och får dryga böter för den sakens skull, så som Ungern och Polen och sådana då som har vägrat ta emot sin kvot som EU har bestämt av så kallade flyktingar och så vidare.
Ja, och så bestraffas de för det.
Mm.
Mm. Ja, men vad menar vi då med en nordisk nation? Och varför är detta nödvändigt?
Ja, det vi menar med det är ju det vi också kallar för ett fritt och enat Norden. Det vill säga ett Norden med en gemensam valuta, gemensamt försvar, en gemensam konstitution. Fast där ändå lokala skillnader och kulturella särdrag kan bestå och till och med uppmuntras till att bestå. Att vi ändå vill hålla mångfalden inom Norden vid liv. Och det här med att ena oss i Norden är en nödvändighet för att våra nordiska folk ska kunna stå självständiga i den allt mer globaliserade världen. Och det är också därför en nödvändighet för att kunna bevara våra nordiska folk, alltså vårt viktigaste mål är vår politiska strävan. Och egentligen så det beskrivs ganska bra och kort i artikeln till den här parollen. Så det kan man ju såklart läsa var och en som vill det. Men ska jag ändå försöka beskriva de andra ord här. Så som ett enat Norden så skulle vi ju komma att utgöra en verklig kraft på världsarenan. Vi skulle bli en superstat. Vi skulle bli totalt oberoende av resten av världen. Vi skulle kunna klara oss med alla naturresurser som behövs. Vi skulle vara ett rikt land. Vi skulle ha gott om utrymme för framtida expansion av folket. Vi skulle ha naturliga försvarsgränser och mycket, mycket, mycket annat. Ett ensamt Sverige är helt enkelt inte tillräckligt för att klara av att stå fullständigt suverän. Är det bara Sverige som skulle slita sig loss från globalismens kedjor så skulle Sverige få stora problem. Sverige skulle inte klara av att stå ensamt självständiga utan skulle vara beroende av import från andra länder och annat. Det skulle vi inte vara på samma vis. Med det sagt så är inte det en önskan som sagt att vi ska stå utan att ha kontakt eller import eller export till världens länder. Men om det skulle bli det absoluta slutsteget så skulle vi ändå kunna ha en möjlighet att klara oss i ett enat Norden. Och den stora nackdelen då med tanken om ett enat Europa istället för ett enat Norden, det är ju, som jag var inne på här innan, att Europa består ju då av en massa olika mindre etniciteter. Och enligt vissa då, lite beroende på om man räknar eller inte, men enligt vissa då så tillhör ju också turkar och Turkiet Europa. Och där ser man en verkligt skild etnicitet då. Så man kan ju knappast säga att turkar och svenskar är tämligen lika varandra, vare sig rasligt eller kulturellt överhuvudtaget.
Nej, eller albaner för den delen.
Nej, precis. Och nej, men inom de nordiska länderna då, där är vi ju betydligt mer lika än olika varandra faktiskt. Och dessutom är det ju så som ett faktum att de nordiska folken och de nordiska kulturerna har blandats med varandra under historiens gång. Så i stort sett och i mångt och mycket så är vi redan ett, fast utspridda i olika länder. Det skulle alltså inte innebära några större krockar av något slag att sammanföra de nordiska länderna på det viset som det skulle göra med att sammanföra hela Europa till ett land. Mm. Så idel fördelar med andra ord.
Ja, nej men precis. Och vi har ju försökt balansera mellan öst och väst och sådär under årtionden. Men det har ju inte gått, ja det har ju fungerat under perioder kanske. Men tidigare så har vi varit väldigt sovjetinfluerade och nu är vi ju totalt amerikaniserade. Och inget av det där hade ju behövts. Vi hade kunnat upprätthålla total balans egentligen genom ett enat Norden. Att vi inte är beroende av att stå nära USA hela tiden eller Ryssland. För den delen.
Precis, nej men absolut. Vi skulle som sagt bli en stormakt själva och en stor spelare på den globala arenan som man till och med hade behövt ta hänsyn till.
Mm. Varför är det viktigt att sluta upp i någon av de här demonstrationerna?
Ja, ju fler vi blir i demonstrationerna desto mer legitimitet ger det ju till vår kamp. För varje extra person som går i våra led under bakom den här parollen så sänder det ju också tydliga signaler till både folket och etablissemanget att det nationella motståndet växer. Det sätter skräck i systemet och det ger vårt eget folk hopp om att det faktiskt finns en ljusare morgondag, att det finns något annat där i horisonten. Styrka blir väldigt tydligt under en demonstration och antal är inte allt, men antal är viktigt. Det är viktigt att vara många som står bakom det här och många som visar upp sig som starka. Och för varje deltagare så förstorar det också det upplevda antalet med väldigt mycket. Alltså det vill säga att 500 demonstranter till exempel, det är ett verkligt styrkebesked. Då ser man verkligt många ut. Det kanske ger ett besked som om det är 5000 som går då. Det blir väldigt, väldigt långa, tydliga led. Det blir massor som rör sig på gatorna. Och det kan inte låta som om man gör någon större skillnad om man som enstaka individ lyssnar på det här och tänker att ja, men är det ändå redan flera hundra i demonstrationståget? Vad spelar det då för roll om jag dyker upp där eller inte? Jag gör varken till eller från. Men såklart är ju att om alla hade tänkt så här så hade vi ju inte blivit några alls. Du hade ju jag och Weidland och några till gått där själva och demonstrerat. Och det hade ju inte varit någon höjdare. Då hade det inte varit lönt att vi hade någon demonstration. Utan givetvis så måste alla tänka precis tvärtom. Alla måste ju tänka att just deras närvaro kommer göra skillnad. För det är precis så det är. Och först egentligen när alla har slutat tänka de här termerna. När alla har slutat hitta ursäkter. När alla har slutat vara så förbannat fega, utan bara dyker upp för att visa sitt stöd och för att de förstår hur viktigt deras stöd är, då kommer vi också kunna mobilisera tusentals människor bakom våra paroller. Och när vi mobiliserar tusentals, det kanske blir nu första maj i år, vem vet, det kanske blir första maj nästa år eller någon annan demonstration, men när vi väl mobiliserar tusentals, då kommer det också sända chockvågor och ingjuta hopp över hela världen när nordborna äntligen har vaknat och marscherar för förändring. Och det skulle definitivt sända chockvågor ner till Bryssel när vi ändå i vår paroll längst fram bär på en brinnande EU-flagga och stolt förklarar att vi arbetar mot deras globalism. Men jag vill också uppmuntra, om man inte blir peppad nog av det här eller förstås vill veta mer syftet bakom demonstrationer och allt, så istället för att vi ska upprepa allt det igen så vill jag tipsa om att det faktiskt finns ett ledarperspektiv på det här ämnet från, ja, jag tror det är rätt så exakt ett år sedan nu vi sände det. Det var inför 1 maj 2018. Så ja, lyssna på det och slut sen upp i ledet, eller strunt i att lyssna på det och slut upp i ledet i alla fall. Det är de två valen jag ger dig. Men du behövs och du gör skillnad. Och förutom det så är det också fantastiskt roligt att gå i våra demonstrationståg. Och det är fantastiskt stärkande. Det ger en energi så det räcker att bli över för ett bra tag framåt i vardagen. Det lovar jag.
Mm. Frågan är ju, är det Kungälv eller Ludvika man ska ta sig till?
Ja, det hade ju kunnat bli en het debatt i sig. En av Bohuslän och en av Dalarna, de kunde ju gjort ett specialavsnitt tillsammans och trätt om det där kanske.
Mm. Men det är det jag är ute efter.
Ja, precis. Men, ja, nej, men jag nöjer mig faktiskt med tråksvaret då, att folk bör åka dit de har närmast. Och har man ungefär lika långt till båda, ja, då, varför inte låta där man tycker har bäst och mest intressanta talare, dit kan man ju dyka upp. Och det är ju en presentation som kommer inom kort, förhoppningsvis det också. Här nu i veckan så kommer det dyka upp talarlistor och så för de olika demonstrationerna. Men du behövs var du än åker. Oavsett om du åker till Ludvika eller Kungälv så gör din närvaro skillnad. Och jag lovar att både i Ludvika och i Kungälv så kommer det bli årets händelser. Det kommer att bli riktigt bra vilken av de här man än tar sig till.
Ja, och det blir ju Om man tänker utifrån ett rent egoperspektiv då, att man vill träffa alla talare, ledande personer, radiostjärnor och så vidare. Det kommer ju finnas tid för sånt där, helt klart. Och jag vet inte exakt om det kommer vara några eftersamlingar överallt och sådär, men det kommer definitivt finnas tid till att träffa de här människorna. Och de kommer ta sig tid också.
Och de kommer ju finnas på bägge ställena också. Det är inte så att vi mobiliserar alla kändisar till ett ställe bara, utan det kommer ju vara ganska väl utspritt, tror jag, med både våra bästa talare och alla andra människor som man kan tänkas vilja träffa.
Precis, och det kommer finnas bra talare på bägge ställen.
Absolut.
Så att det finns inga ursäkter egentligen.
Nej.
Vi arrangerar på två orter. Visst, det är väl norrlänningar som bor väldigt högt upp, som har kanske lite långt då, även till Ludvika, men de allra flesta människorna i Sverige har ju relativt nära, ska jag säga, till någon av de här orterna.
Jo.
Ja, vi går vidare till den ideologiska frågan. Det är ju ändå så att vi kommer att återkomma till 1 maj. Vi kommer att prata om det i flera avsnitt, och vi kommer att prata mer om globalism, och vi kommer att prata mer om EU, för att vi ställer upp i EU-valet. Och det kommer vi göra framöver. Så att det här är väl lite, ja, då har vi talat lite grundligt om de här sakerna idag, helt enkelt. Men nu går vi vidare till den ideologiska frågan, och denna vecka är det ett läsarbrev som jag läser från nu. Hej, det är av oss som granskat globalismens och dess bakgrundsmäns målsättningar kan se en vansinnig, onaturlig och meningslös tillvaro breda ut sig runt omkring oss redan idag, och en ännu vansinnigare framtid som tveklöst innebär slutet för vårt folks existens om ingenting görs. Dels för att stoppa denna utveckling, och dels ersätta den med ett sunt, naturligt och levnadskvalitativt alternativ. Det är just andra hälften av denna ekvation som jag skulle vilja få svar från Simon Lindberg om. Det vill säga vilken framtid vi skulle gå till mötes när vi istället för ett degenererat, andefattigt och kulturlöst samhälle lever i ett fritt, självständigt och nationalsocialistiskt Norden. Det kan till viss del ha tagits upp i ledarperspektiv tidigare och framgår ju också i vår väg, men jag skulle vilja få, om möjligt, en något mer nyanserad och levnadskvalitativt grundad bild av vilken framtid vi går till mötes med ett nationalsocialistiskt Norden. Globalisterna säljer sin världsmodell till folket, bland annat genom att övertyga dem om att lycka erhålles genom materialism, det vill säga att kunna köpa sig till lycka genom att konsumera prylar och annat som kortsiktigt tillfredsställer någon av de fem sinnena. Det är inget fel i sig självt att njuta av sinnliga upplevelser genom mat, sex, kultur etc. Men när detta målas upp som det enda eftersträvsamma i livet, blir det inte då på bekostnad av andra faktorer som verkligen skapar mening i livet på ett djupare plan? Förstår att detta är breda frågor som kan tolkas på olika sätt, men jag skulle ändå önska att ni ger in på ämnena. Är alltså tacksam för svar. Med vänliga hälsningar, Ivar. Ja, vad säger du? Om vi kanske börjar med att se det ur ett samhälleligt plan. Hur skulle det i stort förändras i ett nationalsocialistiskt samhälle?
Ja, det är ju verkligen en enormt bred fråga. Och jag kan väl egentligen bara besvara det liksom genom att någonstans försöka måla upp hur ett nationalsocialistiskt samhälle skulle se ut. Och det i sin tur är ju enormt brett, såklart, som att det innebär förändringar på alla plan, och det innebär revolutionerande förändringar på alla plan. Men ett kort försök då, man kan väl säga att den mest märkbara skillnaden och som skulle märkas direkt, det är ju såklart att det plötsligt skulle vara etniskt homogent överallt i Norden igen. Oavsett om du besökte Malmö, Göteborg, Stockholm, om du besökte Köpenhamn, Helsingfors eller Oslo, så skulle du med mycket få undantag bara finna etniskt nordiska människor där. Alltså vita människor. Människor som ser ut som du och jag. Människor som är de samma som våra förfäder. Och med det här då att vi blir etniskt homogena så skulle ju såklart också tryggheten i samhället och tilliten och respekten mellan människor per automatik också blir kolossalt mycket större på alla plan än vad den är idag. Vidare skulle det genom nationalsocialismens införande råda folkgemenskap, vilket innebär att man skulle ta hand om varandra på ett annat vis. Man skulle bry sig om sin nästa. Folket skulle ha civilkurage och också stå upp för varandra i de lägen där det behövs. Och det skulle också genom folkgemenskapen råda den högsta av respekt mellan olika grupper av folket, även om dessa med dagens mått mätt i dagens samhälle ser ut att stå ganska långt ifrån varandra, så skulle de helt plötsligt stå nära varandra, se att de kompletterar varandra, se att de är samma genom att de tillhör samma folk och faktiskt inte står så långt ifrån varandra som det verkar idag. Jag tänker till exempel att arbetsgivare, de skulle vara tacksamma mot arbetstagarna, och arbetstagarna i sin tur skulle ha stor respekt för sina arbetsgivare. Män skulle avgida kvinnor på samma sätt som kvinnorna skulle högakta männen. De som sagt båda förstod att de kompletterar varandra, att de var nyckeln till evigt liv, men att de ensamma annars är helt värdelösa. Feminism och könskamp skulle därför vara lika bortblöst och bortglömt som klasskamp, eller för den delen uppmuntranden till att bli homofil eller bejaka någon annan avvikande sexuell läggning. Och dekadens överlag, det skulle vara totalt ersatt av en sund och upplyftande kultur. Istället för mänskonst och modernistisk arkitektur så skulle återigen vårt samhälle vara präglat av de verkligt stora europeiska konstskatterna och rejäl klassicism. Istället för gangsterrap på Rinkeby-svenska om hur häftigt det är att knarka så skulle tonerna av Wagner och annan storslagen vit europeisk musik fylla luften. Och stora delar av folket, de hade övergett storstäderna. De hade återbefolkat den återigen levande landsbygden. Många skulle arbeta på de lokala jordbruken och dessa skulle ensamma kunna försörja de statligt, alltså folkägda skolorna, sjukhusen och ålderdomshemmen, liksom den storskaliga nordiska armén. Miljön skulle tas om hand. Djuren skulle ha de bästa tänkbara skydd lagstadgade. Flerbarnsfamiljer skulle vara norm och arbetslösheten skulle vara totalt utplånad. Förtroendet för landets ledarskap, förtroendet för de statliga institutionerna, för banken, för media skulle vara högre än det någonsin har varit i Sverige, då alla dessa skulle agera 100% i lojalitet med folket och folkets intressen istället för som idag se till storfinansens intressen. Alla räntebaserade lån skulle vara förbjudna och vi skulle ha vår egen stabila nordiska valuta som stod helt utanför den amerika-judaiserade och räntebaserade valutan. Och ja, där någonstans har jag försökt få med lite av varje ämne. Alltså jag skulle väl egentligen kunna fortsätta så här i en timme till. Men alltså väldigt, väldigt sammanfattat allt jag har sagt här nu, det är ju att nordiska motståndsrörelsens samhälle, det skulle vara ett fantastiskt välmående samhälle. Det skulle vara framgångsrik inom alla aspekter, självständigt och tryggt, med låg arbetslöshet, till och med obefintlig, och precis lika låg kriminalitet. Det är det nationalsocialistiska samhället.
Av allt viktigt du sa där så tycker jag att det är en sak som står över. Och det är ju att vi kommer grunda ett samhälle där individerna, medborgarna, har lojalitet till folket. Du nämnde ett exempel att de kommer inte ha lojalitet till andra krafter som styr storfinansen då, till exempel. De kommer inte ha det är klart att man kan främja sig själv, sin egen karriär och vad det nu kan vara, så länge det inte går emot folket. Och det är ju, om man har ett sånt typ av samhälle där allting baseras på vad är det som är bra för folket, det gynnar ju folket, såklart.
Mm. Absolut.
Och det har vi inte idag. Idag lever vi i en liberal demokrati och där handlar allting om vad är bäst för individer. Och då uppstår det ju starka slitningar inom samhället, såklart. För att alla människor ser enbart till sig själv.
Ja, jo, precis, precis. Och också uppmuntrade av allt det här kulturmarxistiska giftet att man, om man nu ska ha någon annan lojalitet än den till sig själv, så ska det vara till könet, till klassen, till vad det nu kan vara, till den sexuella läggningen man har, eller hur det nu kan vara, liksom. Mm. Att alla de här, att allt ska bli de här nedbrytande lojaliteterna ska stå starka, inte folket som helhet som gynnar nationen.
Mm. Om vi går vidare från hur livet skulle se ut från ett samhälleligt plan, hur skulle livet se ut på ett individuellt plan för medborgare i det nya Norden?
Ja, alltså, med risk för att upprepa lite grann, det är svårt mellanåt att skilja, för att givetvis alla de här samhälleliga förändringarna som jag pratar om, de skulle ju också ganska logiskt göra att det blir väldigt annorlunda på ett individuellt plan också. Men om jag ska försöka att skilja på dem, man kan börja med att säga att individerna skulle ju ses på ett helt annat sätt och samhället skulle vara anpassat efter individerna på ett annat sätt, enligt mottot att folket ju ändå utgörs av en massa individer som tillsammans bildar en enhet som blir folket. För genom att se varje individ som unik, med unika egenskaper och unika förutsättningar, var person är inte bara en grå del av massan, utan var person är unik, så kan man också få varje kvinna och varje man att nå sin fulla potential utefter sina förutsättningar. Att varje människa ska bli den bästa den bara kan bli. Och genom den strävan så får man ju såklart också nationen att bli det bästa den bara kan bli. Att bli folket bättre som individer, så blir folket bättre som helhet, nationen blir bättre. Och alla skulle ges de redskap, den utbildning, den motivation som behövdes för att bli det de helst önskade, som de då samtidigt hade potential för att bli. Vidare så kan man säga att det individuella välmåendet skulle vara oerhört mycket högre i vårt Norden, både på ett fysiskt och psykiskt plan. Fysiskt med färre sjukdomar och längre livslängd genom ett allmänt uppmuntrande till ett hälsosammare liv, där exempelvis träning så som något helt naturligt, där matproduktion var driven efter kvalitet och inte efter lägst möjliga pris. Alltså överlag så skulle konkurrensen för både mat men också för andra produkter stå mest mellan vart det var mest lokalproducerat och haft största etiska hänsyn till naturen och åt djuren, alltså mest ekologiskt kanske. Mest naturlig kan man säga. Och genom det så kunde ju då också priset bli bra. Men att priset alltså inte är det viktigaste avgörande faktorn, utan att man börjar se till sådana här andra bitar för att därigenom också bli hälsosammare. Psykiskt så skulle ju folket bli mer välmående genom att de naturliga lagarna efterföljde, så att samhället faktiskt var anpassat för att bäst passa folket, inte passa storföretagen och allt vad det medför i det här samhället där man faktiskt anpassar sig efter det. Som ett snabbt exempel, att man skriver ut lyckopiller istället för att erbjuda samtalsterapi och annat, för att det gynnar storföretagen, det gynnar läkemedelsförsäljarna. Men också i tusen andra aspekter såklart, det var bara ett exempel. Folk skulle vidare på individnivå ha det bra rent materiellt. De skulle inte kunna vältra sig i det materiella som idag, utan hellre se till, som du förtydligade här innan, till folket, till naturen, än till sitt materialistiska, egocentriska behov. Folket skulle också få kortare arbetsdagar och genom det finna mer tid till uppfinningsrikedom, till kulturskapande. Den personliga yttrandefriheten skulle vara större än idag. Folket skulle garanterat vara mer politiskt intresserade än idag, för att vi skulle önska ett politiskt intresserat folk, ett folk som granskade makthavarna, ett folk som var en del av makthavarnas beslut och förstod. Faktum är att egentligen samtliga individuella friheter skulle vara väldigt, väldigt stora, men att folket ändå skulle vara allmänbildat och välutbildat nog för att trots sin frihet och de valmöjligheter det medför ändå kunna göra goda val här i livet. Och göra goda val utifrån vad som är bäst för dem själva och för vårt folk. Inte som idag, att man väljer efter det storfinansen väljer att exponera mest genom reklam och annat och således locka flest till att välja deras produkt. Och sen givetvis skulle det finnas möjligheter till personlig rikedom. Det skulle kunna finnas som en viss drivkraft, men det skulle inte ses som en lika eftersträvansvärt som idag. Och klassklyftorna skulle inte tillåtas att bli så stora som de har blivit idag. Framförallt så menar jag att ekonomiskt så ska det kanske inte begränsas i kvantiteten på rikedomen, alltså hur mycket pengar du ska kunna tillskansa dig, men det ska kunna begränsas i vad du kan köpa dig till. Att få bättre skola eller sjukvård för att man har bättre ekonomiska förutsättningar vore otänkbart i ett nationalsocialistiskt samhälle där hela folket ska behandlas lika bra av folket, av staten. Liksom att det givetvis skulle vara totalt otänkbart att kunna köpa sig till politisk makt genom lobbyism och annat. Men annars skulle egenföretagande, individuell drivkraft uppmuntras. Samtidigt då som de samhällsnyttiga instanserna låg tryggt för var ägda av folket och kontrollerade av folket, som jag sa tidigare. Men alltså även det här är ju någonting jag skulle kunna mala på om i timmar. Men ja. Och som sagt, kanske en del av de här sakerna gick in i de samhälleliga förändringarna, men med försök att skilja dem åt lite grann i varje fall. Men man skulle väl kunna säga att överlag skulle medborgaren i det nationalsocialistiska samhället ses efter mycket bättre än idag. Både genom folkgemenskapstanken, alltså att individen ses om av andra individer. Men också genom att staten skulle erbjuda ett starkt socialt skyddsnät som värnar om de svagare individerna i samhället, men där ändå det råder en sund kultur där man inte glömmer bort de potentiella genierna. Alltså de svagaste, de skulle kunna bidra med det de kunde och därigenom få känna sig värdefulla för att de drog sitt strå till stacken. Samtidigt som de absolut starkaste av folket, de uppmuntrades och hjälptes till individuella stordåd.
Mm. Jag är ju rätt övertygad om att det som människor saknar idag är ju yttrandefriheten som du nämnde. Den ju existerar ju inte. Utan om man använder sin grundlagsstadgade rätt till yttrandefrihet så kan man ju få problem. Man kan ju hamna i fängelse, man kan bli uthängd, man kan få trolljägarna vid sin dörr och så vidare. För ganska harmlösa saker som man har sagt eller skrivit. Och åsiktskorridoren är extremt snäv i det här landet. Och dessutom som nationell eller som nationalsocialist, man får inte delta i några debatter överhuvudtaget. Till och med Jimmy Åkessons debatt inför senaste valet så gick ju SVT in och tog avstånd från det han hade sagt. Vad är det för yttrandefrihet? Det där existerar ju inte överhuvudtaget. Och vi är inte rädda för att åsikter ska kunna stötas och blötas i vårt samhälle. Utan det är snarare precis som du säger, att vi vill att folk ska vara politiskt intresserade, att de ska debattera vad som är bäst för folket och så vidare.
Mm. Jo, det kommer inte finnas behov av bröd och skådespel för vårt folk, utan vi kommer kunna visa upp verkligheten precis som den är och också lita på att folket kan ta tillvara på det helt enkelt och göra det bästa av den situationen för sig själva och för folket.
Mm. Okej, okay. Vad skulle det finnas att leva för som ersättning då till kommersialismen som råder idag?
De två stora rättesnören, eller vad man vill kalla det i livet, skulle ju vara nationens bästa och naturens lag. Och de här bägge tankesätten, de skulle ju vara minst lika naturligt och djupt rotade som materialismen eller egocentrismen är idag bland folk. Alltså inte att de skulle ha det här utöver materialism och egocentrism då, utan att naturens lag och nationens bästa, det skulle ersätta materialism och egocentrism då. Och det skulle innebära att folk skulle känna en stor glädje i att vara med och dra sitt strå till stacken för att bygga ett starkare, mer hållbart och välutvecklat samhälle, en starkare nation. Att skaffa familj, att uppfostra familjen, att skapa ett tryggt liv för familjen skulle åter ses som livets mening istället för att allt skulle fokuseras på att man ska göra karriär eller någonting annat. Och det är då tillsammans med att man på ett högre plan då också arbetar samhälleligt för att säkerställa en framtid för de kommande generationerna genom att förvalta nationen och naturen på absolut bästa vis. Och vi skulle återfinna vår länk till jorden och naturen och låta oss bli ett med denna. Och vi skulle återfinna vårt folks naturliga upptäckarglädje, uppfinningsrikedom och skaparkraft som idag är som bortblåst i de stora folklagarna i varje fall. Nyfikenheten skulle återkomma till folket och viljan till att bli något mer, alltså viljan till stordåd, den skulle vara allestädes närvarande. Samtidigt som många saker då som idag ses som basala eller till och med negativa faktiskt skulle ses som stordåd i vårt samhälle. Jag tänker till exempel en flerbarnsmor eller en lång och trogen fabriksarbetartjänst där man stått lojal och år ut och år in stått för den här fabriken. Bägge de två sakerna är ju stordåd i sig. Stordåd värda att hylla som idag inte ses som något speciellt utan idag till och med ses som någonting negativt. Att man är så tråkig som man är kvar på samma arbetsplats är ju något negativt idag. Man ska ju byta jobb lite då och då och hela tiden sikta något nytt. Och att föda många barn är definitivt någonting negativt i dagens samhälle. Men det skulle vara hjältedåd i vårt samhälle. Kort och enkelt kan man väl säga att göra något bra, att göra rätt för sig, att arbeta, att bygga, att bidra till och att skapa. Det är någonting som jag är helt övertygad om hade skänkt lycka till folk i vårt samhälle istället för att konsumera. Att ge skulle vara lika givande som att ta, oavsett då om det kom till den egna familjen eller faktiskt till hela folket och till nation.
Mm. Jo, att den här viljan saknas idag beror ju på att vi har ett korrupt ledarskap som inte bryr sig om folket helt enkelt.
Mm.
Och då känner ju folket naturligtvis tillbaka att varför ska jag göra det där lilla extra? Du nämnde det där om att det uppfinns rikedom. Jag vet inte om du sa just det ordet, men uppfinns rikedomen, den här gnistan, saknas hos de bredare folklagarna. Och det, så var det inte förr. Jag tänker till exempel på alla de här uppfinningarna som svenskarna är kända för. Det är ju inte bara utbildade människor som har kommit på det. Utan till exempel skiftnyckeln som är en av världens viktigaste uppfinningar är ju en rallare från Alingsås som har kommit på. En vanlig arbetare, en handelsarbetare. Jag menar, kan man återuppväcka den där livskraften hos vanliga människor igen, som idag är förtryckta och brutna, då har man ju ett folk som är extremt starkt.
Mm.
Och den styrkan finns ju inom oss.
Absolut. Den är ju intakt liksom. Den finns ju där fortfarande i blodet. Den fanns hos våra förfäder och den finns också hos oss, även om den är djupt begraven idag av andra förmågor, kanske man kan kalla det, som det här samhället vill att du ska ha istället.
Jo, de vill att man ska vara en slavmänniska som bara konsumerar och lyder. Okej, men hur skulle allt det här avspegla sig då i kulturen och moralen och idealen hos folket?
Ja, många begrepp som idag är utdöda skulle ju återigen vara de föredömliga. Sådant som styrka, men kanske framförallt ära och kanske ännu mer framförallt heder skulle återigen vara något åtråvärt. Alltså det är någonting man skulle lägga stor vikt vid. Hederssamma människor. Pliktkänsla och trohet skulle vara viktigt gentemot sin nästa folkkamrat, gentemot sin granne, gentemot sin äkta make eller maka, gentemot sin arbetsgivare, gentemot sin statsledare. Allt det här skulle ju vara totalt genom att man fick detsamma tillbaka från andra hållet. Det skulle leda till att misstänksamhet och avundsjuka skulle försvinna och att man istället kunde känna glädje för varandra och med varandra, att man gynnades av samma saker. Och jag pratade tidigare om hjältemod genom att föda barn. Och en hjälte kan ju gestaltas på många sätt, men en hjälte skulle återigen mer få den rollen som en hjälte har haft i det förflutna. Det vill säga, en hjälte är inte någon som jagar en boll, utan en hjälte är kanske snarare någon som dräper drakar. Det skulle ses som självklart för storföretag att vara en del av den här folkgemenskapen. Där skulle ett ideal råda kring att man återinvesterar en stor del av vinsten i lokalsamhället, i naturen. Det skulle samma tankesätt råda hos folket, där man gärna bjöd en hungrig folkkamrat på middag. Fast man kan inte känna den människan så skulle det vara otänkbart att man såg en folkkamrat gå hungrig. Eller kanske bara bjöd på sällskap till någon som var ensam. Stolthet skulle framförallt återråda som ideal. Stolthet över sitt namn, stolthet över den man är, stolthet över unika egenskaper, stolthet över vilka färdigheter man har. Stolthet över sin nationstillhörighet och stolthet över sin ras. Folket skulle lyftas upp, de skulle veta att de klarade allting. De skulle inte tryckas ner som de gör i det här samhället och få veta att de inte klarar någonting alls, utan de skulle lyftas upp till att bli det bästa de kan bli, som jag var inne på innan. Och nationens statstjänstemän och ledare, de skulle såklart gå efter idealet och kulturen att de skulle vara föredömen sprungna ur folket. Det skulle alltså vara de absolut bästa ur folket. Det skulle inte vara de som idag med vassast tunga, alltså politiker, som skulle leda landet. Så ja, det är väl ungefär några av de egenskaper jag tänker mig, de som skulle avspegla sig i idealen och i moralen hos folket. Ärlighet och rättframhet och heder, helt enkelt. Ära.
Ja, allt det här låter ju helt fantastiskt, men hur ska vi lyckas uppnå allting?
Ja, som vanligt så är svaret på en sån här fråga att den enda möjligheten för dig att kunna uppnå allt det här, om du tycker det här låter bra, det är ju att ansluta dig till Nordiska motståndsrörelsen. Göra din plikt hos oss, göra vad du kan för att vi ska gå framåt. Men för en gångs skull så handlar det egentligen ändå, skulle jag vilja säga också, inte bara om att få oss att gå framåt, utan faktum är att det samhället vi har beskrivit här, den mentaliteten bland folket vi har beskrivit här, den synsättet bland individerna och på individerna, den kulturen, den moralen, de idealen som jag har beskrivit här, som skulle leva i den nordiska nationalsocialistiska nationen. Allt det där lever och existerar redan inom vår organisation, inom Nordiska motståndsrörelsen. Så redan när du ansluter dig och blir en del av oss och bjuder på dig själv lite och är med och offrar och ger ditt, det vill säga att du måste ju själv leva upp till de här värderingarna om pliktkänsla, ära och heder också. Du kommer också få se på alla de här egenskaperna bland dina kamrater. Och du kommer få se på äkta folkgemenskap och vad det innebär. Och tillsammans då, samtidigt som vi lever i den här nationen vi vill bygga, så kämpar vi för att det här ska bli det ledande idealet och så som hela samhället, även runt omkring oss, ska vara uppbyggt. Så anslut dig till oss. Gör allt du kan för oss och vår framtida seger. Så bygger vi det här samhället helt enkelt. Och säkert ett samhälle som är ännu bättre än det jag ens kan fantisera om. Jag har gjort mitt bästa här, men jag är helt övertygad om att det skulle bli så pass bra och så väsensskilt från idag att ingen kan måla upp dess storhet i ord. Så anslut er, men också utöver det, se till att dyka upp i Kungälv eller Ludvika på 1 maj. För även då kan du få dig en försmak av vad det innebär. Om du nu inte skulle vilja ansluta dig direkt, så kan du ändå få träffa folk där och se att det stämmer, det jag har sagt.
Bra! Därmed så avslutar vi programmet. Jag tänkte passa på att göra en liten rättelse, så att jag slipper göra det i kommentarerna eller nästa avsnitt. Men Johan Petter Johansson, som alltså uppfann den ställbara skiftnyckeln, var från Vårgårda, det vill säga grannkommunen till Alingsås. Så där hade jag lite fel. Och efter att han var rallare och eldare, så genomgick han även en utbildning, en mekanisk utbildning. Men han var en representant för handens arbetare, helt klart.
Klapp att lägga tid på ett blogginlägg i den annars stressiga veckan.
Nej, vad synd. Jag hade väl ha skrivit ett sånt blogginlägg. Ja, men nej, men precis. Vi avslutar programmet där. Och har ni ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg, så kan ni skicka dem till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Vi tar emot såväl positiv som negativ kritik. Och har ni slant över, så skicka dem till Nordiska motståndsrörelsen. På återhörande. Hej!
Tack för denna gång. Hej då!